Från vad vi vet, det här är nästa steg med mig, Per Granqvist.
Åh, vad roligt. Chefen säger att vi ska slå samman med en annan organisation. Sa ingen någonsin. Men ibland slås organisationer ihop ändå av lite olika skäl. För att man vill. För att någon annan vill, ofta ägarna. För att man blir uppköpt eller köper upp. Och det låter ju alltid så bra innan. Det ser så snyggt ut också i PowerPoint. Två lite mindre trianglar blir en stor triangel. Två bollar förenas till en ny, lite större boll. Men det känns aldrig så.
Inse att det kommer vara en sårig tid när folk ska sluta och innan man är... För sen när man är det gäng som ska vara, då kan man ju liksom ändå börja prata framåt på ett annat sätt.
Så låt oss vara ärliga. Sammanslagningar är sårigt och kämpigt och jobbigt som fan. Det är som ett dödsfall i familjen, som en barndom som tar slut, en föräldraskilsmässa, ett inställt födelsedagskalas som du sett fram emot. Sammanslagningar är som när man tvingas dela våningssäng i lumpen med någon jävel man inte känner, när drömmar och kan gå i kras, att bli dumpad av en kille man var skitkär i. Det kan kännas orättvist som när bästisens lilla syra krävde halva ens glass och stelt som att fira jul med sin dotters nya svärföräldrar. Okej, förlåt den deppiga inledningen, men jag är så trött på de sakliga och ibland liksom så här, nästan peppiga råd jag läst om sammanslagningar. För alla som varit igenom en sammanslagning själv och upplevt hur hopplöst energikrävande det kan kännas, så låter allt det där andra som ljug, som efterhandskonstruktioner. Så hur tar man sig igenom den här sammanslagningsskiten? Det ska jag ta reda på idag. För att reda på hur man ska agera i en sammanslagning när man är chef för en verksamhet så bokar jag en lunch med Cissi Elvin, som inte bara är chef, hon är dessutom chef på tidningen Chef. Eller, nej förresten, de har ju slagit sig samman med det där utbildningsföretaget, vad det nu hette, och bytt namn till...
Idag är jag chef över något som heter Chefakademin. Tidigare var jag chefredaktör och vd för Chef, och det har jag varit i 10 år faktiskt. Det längsta jag har jobbat på ett ställe någon gång i hela mitt liv. Mm. Och sen då ett år tillbaka så är jag vd för den hopslagna. Vi har slagit ihop företaget Chef med M-gruppen, managementgruppen. Och blivit i ett slag dubbelt så stora. Mm. Det var två lika stora organisationer som vi slog ihop.
Och hur kompletterade ni varandra? Alltså vad var grejen? Varför slår man ihop?
Ja, varför slår man ihop?
För att göra en historia kort. De hade gemensam ägare som insåg att de två bolagen kompletterade varandra. Exakt vad de gör kan vi skita i, för det är inte det viktiga. Alla lyckliga organisationer liknar varandra, men alla organisationer som slås samman är olyckliga på sitt eget unika vis. Som Tolstoy hade sagt om han varit managementkonsult. Men vi kommer till det nu, tillbaka till Cissi.
Vad orden betyder, hur man faktiskt ska liksom tänka kring ledarskap och så vidare. Så vi har ju lärt oss jättemycket i båda organisationerna.
Stod det här redan i den där PowerPointen du gick med till styrelsen med, eller som ni tillsammans gick med till någon slags styrelse?
Ja, det stod ungefär så. När vi gick med till styrelsen med förslaget om, eller vi fick i uppdrag av våra ägare att göra en rapport kring och titta på vad vi skulle kunna få för fördelar av att slå ihop bolagen och vad riskerna fanns.
Och kontentan var att...
Vi kommer att bygga ett stabilare bolag ihop än vad de hade blivit om man hade dragit ut linjen på 5 år var och en för sig.
Så ni får okej från styrelsen, båda organisationerna är svinpeppiga, ledningarna har gjort rapporter och allting, och då är det bara att slå ihop eller?
Nej, men då är det ju lite så här, då har jag och Kalle Flör, vår vice vd, och Helene Öhman som är ansvarig för våra utbildningar, som då hade samma roll på M-gruppen, och ekonom från våra ägare och så vidare. Vi var ett gäng då som satt och jobbade med det här, och den tidigare vdn på M-gruppen. Vi satt och jobbade igenom det här, tänkte igenom det. Det var ju en process som höll på i flera månader. Vi hade massor med diskussioner med ägarna.
Var det hemlig process för de anställda?
Ja, det var det. Mm. Därför vi undersökte ju om det här uttaget skulle vara något. Skulle det inte bli något så var det onödigt att oroa folk så att säga.
Berätta inte för barnen att pappa hittat en ny innan det är dags.
Innan det är dags att skilja sig. Ja, nej, men lite så att sondera först om det här överhuvudtaget är något. Liksom. Mm. Men sen, ju mer vi höll på med det och såg fördelarna och såg hur vi skulle kunna bygga ett nytt bolag starkare, då hade ju vi kommit ganska långt i vår process. Vi hade hunnit tänka igenom vad det var som skulle kunna gå fel och vad farhågorna fanns och vad fördelarna fanns.
Nu kanske du anar vad det här är på väg. En entusiastisk chef, Cissi, tänker sig att leda skutan genom förändring och tror naivt nog att allt kommer att gå bra, och så gör det inte det. Alltså, om man haft någon mer erfarenhet så hade allt gått fint, eller? Nej, det är inte riktigt fallet. Cissi Levin har lett många förändringsresor. Hon gjorde om ICA-kuriren från grunden, hon vände upp och ner på Filminstitutet på många sätt, inklusive en fysisk ombyggnad som tog 4 år och där de hittade asbest. Så hon har stuvat om, byggt om, ändrat om och hanterat folk reaktioner många gånger. Hon kan förändring, men med ett undantag.
Jag har gjort det flera gånger, så ja. Att jag var ju ändå van att...
Men du har inte slagit ihop något innan?
Nej, jag har aldrig gjort en fusion.
Har du försörjnerat avdelningar?
Jag har gjort omorganisationer och organisationsförändringar och sånt, det har jag gjort. Men jag hade aldrig gjort en fusion mellan två bolag.
Men visste du det när du höll på att fusionera det här, så att säga? Hade du med dig tanken att vänta, det här har jag faktiskt inte gjort innan? Eller kändes det bara så här, det här är ju... Du kanske var i det här PowerPoint-ruset?
Nej, men då var jag i det där som jag hamnade i en sån här förändringsresa, att jag... När jag liksom har processat det och tänkt igenom det ordentligt, så här, då ser jag bara hur bra det kommer att bli. Alltså jag får tunnelseende. Mm. Jag har liksom målet framför mig så hårt så att jag... För jag vet, och det är nästan som att jag rustar mig.
Och nu
jag
visar vet, du med händerna, och det är också en ganska smal tunnel.
Det är en smal tunnel, för då vet jag att jag kommer att bli angripen från alla håll under en period. Folk kommer att bli arga, rädda, ledsna, osäkra. Det kommer utlösa en massa... reaktioner, och jag måste stå fast i det här. Mm. Jag måste liksom...
Du måste ha tunnelseende.
Jag måste ha tunnelseende, faktiskt. Om jag ska kunna genomföra en stor förändring. För annars så kanske jag liksom slinker ut på sidan och råkar gå ut i terrängen och liksom så. Så att jag rustar mig, liksom, tror jag, på det sättet. Mm. Det är inte förrän det där kickar in, när jag kommer till den där liksom, tunnelseendet, det är inte förrän då jag är rustad att sätta igång det här jobbet. Om jag skulle sätta igång det innan jag liksom har... ser den här målbilden framför mig, då tror jag inte jag skulle klara det.
Min poäng är att hon kanske inte gjort fusion innan, men hon har lång erfarenhet och är mentalt välförberedd hur det kan gå och vad som kommer krävas förändring för den där fusionen. Och ändå gick det åt helvete. Hur resonerar ni kring hur ni ska liksom berätta det här för... Och berättar man för varje organisation, eller kallar man till stormöte på alla, och hur gör man det?
Ja, och det där höll vi på med. Vi gjorde
eller beroende
långa...
på vad den här historien tar sig, hur gör man inte?
Vi gjorde långa körscheman i någon slags ordning i hur vi skulle informera. Och där vi informerade ledningsgrupperna i respektive företag först, och sen så ganska tätt inpå så informerade vi hela personalen. Och då gjorde vi det separat först, och sen hade vi... Ganska kort in på det hade vi ett möte med all personal. När man informerar om en sån här sak, så är det ju, då börjar ju alla i personalen börjar ju liksom från början då. Då börjar ju deras process. Mm. Då har vi hållit på ganska länge och tänkt och funderat och gått igenom och haft svackor och haft glada dagar och allt möjligt sånt där. Så vi har ju kommit mycket, mycket längre. Mm. Då har vi ju också hunnit tänka igenom ganska mycket saker. Och det var ju inte så att vi presenterade en fullt ut färdig lösning, så att inte de skulle få vara delaktiga överhuvudtaget. Så var det inte. Men vi hade ju tänkt ändå ganska långt. Mm. Och det är klart att initialt så väcker det ju... Även om man försöker förklara varför man gör det här och att man tror att man bygger något som är starkare ihop och att man ska bygga det med stor respekt och ömsesidig respekt.
Det här tror jag är en viktig poäng, eller en väldigt viktig poäng. Att hon och de där andra var ganska färdigtänkta i huvudet gällande den där sammanslagningen, medan alla andra inte ens fått veta det här. Det var inte ens en tanke hos dem. Och Cissi säger en annan sak som är klok. Folk som driver bolagen är en helt annan sort än de som jobbar i företagen.
För att båda bolagen är väldigt duktiga på det de gör och så vidare, så blir ju folk ändå rädda. Folk blir jätterädda, folk blir arga. Man går in i den där fasen. Det är också det här, om man tycker det är kul med förändringsarbete, vilket jag tycker. Ja, men det tycker jag är kul för att jag... har den roll jag har. Det är mycket roligare att jobba med förändring och liksom sitta i förarsätet. Ja, men det är ju, jag sitter ju också med och kan påverka förändringarna. Det är klart att som anställd då kan man ju känna att jaha, nu kommer den här förändringen. What's in it for me? Det är ju det man ändå tänker. Vad händer med mig nu?
Jag ber Cissi ta oss tillbaka den här dagen när hon stod inför alla och sa att nu ska vi slåss upp med de här andra figurerna. Vad ville hon förmedla? Hon tystnar ett tag, drar händerna genom håret och tittar upp i taket på det sättet som man gör när man blir ombedd att återkalla något i minnet.
Jag ville förmedla både att... Jag tycker det är det svåra. Det svåra är i början. Därför att då vet man ju att man kommer att genomföra förändringar. Folk kommer att behöva sluta. Man kommer att göra organisationsförändringar.
Varför kommer folk att sluta? För att man har två ekonomichefer?
Ja, för att man har två av vissa funktioner. Och för att man kanske vill bygga organisationen på ett lite annat sätt. Och för att man kanske inser att det kommer att behövas viss annan kompetens.
Det kanske bara är bara ordet sammanslag. Redan där är det liksom associationer till de här... Vad heter den här leken när musiken stannar?
Ja.
Så det är bara en stol för dig och mig.
Ja, hela havet stormar.
Hela havet stormar.
Alltså. Nej, men exakt. Jag tror att det är det folk hör. När man hör förändring så hör man inte förbättring, utan man hör något som kanske kommer att bli sämre. Och när man hör organisationsförändring så hör man uppsägningar och man blir orolig för sitt eget jobb och sådär. Och det är ju fullt naturligt. Det är ju liksom en lite oundviklig fas i det här. För att man kan ju inte... Jag gjorde så att jag hade samtal med alla medarbetare på M-gruppen en och en så fort som möjligt efter att vi hade kommit med beskedet, för att jag ville lyssna in vilka de var, lära känna dem, men också att de skulle få en chans att lära känna mig.
Fast det är ju också jättemycket så här: hello, I'm from the head office, I'm here to help.
Ja, men exakt. Det blir ju så. Jag tyckte att det var bra, för vad jag försökte göra var att sammanfatta för dem sen hela gruppen. Sammanfatta vad det var jag tyckte att jag hade hört, vad det var de tyckte hade skavt och vilka förändringar de hade sett behövdes i bolaget och så vidare. Så att där fick jag ju väldigt mycket med mig i hur vi skulle kunna bygga den nya organisationen. Fick mycket kunskap genom de här mötena.
Jag ska vara ärlig och säga att jag tycker det här låter som en idiotisk idé från Cissi. Ett välmenat förslag kanske, men dumt. Och vid det här laget så vet jag att den här poddens format är att jag pratar sönder intervjun och lite hur som helst på det här sättet. Och att jag ibland kan vara ganska krass i mina omdömen, men jag ändå är lite för mesig eller inte tillräckligt snabbtänkt för att säga sånt när jag intervjuar folk. Well, jag har förändrats. Jag tycker det låter som en dum idé att du kommer att säga hej, hej, jag är din nya chef och jag vill höra.
Ja, det kanske...
Innehållet, syftet är kanonbra.
Ja. Men jag förstår vad du menar, att man kan känna sig liksom lite överkörd på något vis.
Man tror inte på dig.
Mm. Och det förstod jag att så skulle det också kunna vara. Men samtidigt så kände jag att jag hade ändå hört och jag hade ändå lyssnat och jag hade ändå förstått. För ofta är det ju så här, tycker jag, att i en organisation så vet människor väldigt ofta vad som behöver göras.
Mm.
Och sen finns det massa skäl till att det inte blir gjort. Men när man får en chans att börja om liksom, och man faktiskt också då har bestämts för att vi kommer att åtgärda en hel del av det här som har varit surdegar och saker som inte har funkat och så vidare. Det är ju både läskigt och också hoppfullt för folk att det kommer att hända någonting.
Och det har ju förstås rätt i. Så vad hände? Finns det inget som går enligt plan i den här dumma sammanslagen? Nej. Måste det bli ännu mörkare innan det kan bli ljusare? Mer om det efter det här.
Sen så hade vi också som ett mantra att vi skulle försöka få den här perioden av osäkerhet så kort som möjligt. Så att de personalförändringar vi ville göra och de organisationsförändringar vi ville göra skulle vi försöka åstadkomma så fort som det någonsin gick. För att sen komma till ett läge där vi kunde skapa lite större lugn. Nu är vi de vi är och nu ska vi framåt.
Just det, nu har vi driva bort plåstret principen.
Ja, exakt. Driva bort plåstret ganska snabbt.
Och på sätt och vis gick det enligt plan där i början. Och det är det som gör den här historien extra intressant tycker jag. Det gick nämligen bra i början. Saker följde plan, anställda processade informationen, nytt kontor hittades, det renoverades, folk verkade fatta, man flyttade dit.
Det gick nog som det brukar gå väldigt ofta i fusioner, att det blir en period när folk är väldigt Alltså egentligen så tänker jag så här, jag var så rustad för att det skulle vara jobbigt i början, i den här osäkerhetsperioden. Sen efter sommaren, det här var ju på våren, och sen efter sommaren och en bit in på hösten, då hade vi ändå kommit, tyckte jag, till det läget att vi hade då flyttat in i vårt nya kontor. Vi hade haft vår första kick-off. Det här kontoret hade vi verkligen satsat på, att det skulle vara liksom speciallösningar med jättebra teknik för att sända digitala utbildningar och poddstudios och liksom härligt och snyggt och gott kaffe och allt möjligt sånt där. Och vi försökte åtgärda de problem som fanns. Och
så ni meddelar, när på
vi vår? Meddelade i april.
April, okej. Okay. Ja. Ja, då är det så att det är hela april och maj och lite juni. Då borde man ha löst den osäkerhetsfasen. Man får vara på semester och dricka rödvin eller rosé snarare i 4 veckor. Ja. Och sen borde man då ha lugnat sig.
Komma tillbaka och vara lite gladare så att säga, och lite peppigare. Att nu skulle vi börja liksom, nu skulle vi börja lyfta. Och det gjorde inte det. Utan det var en lång och tung höst med väldigt mycket. Det fanns liksom kvar, och det som förvånade mig var, för jag tänkte ju med att jag kom från chef in i en fusion där vårt nya namn skulle bli Chefakademin, så tänkte jag ju att de som hade jobbat på M-gruppen var jag väldigt mån om att de skulle känna att Chefakademin är inte chef, det är chef och M-gruppen. Just så det. Jag månade väldigt mycket om dem. Väldigt, väldigt klassiskt. Och jag insåg så hur mycket identitet som sitter i namnet. Mm. Och hur mycket en känsla av identitetsförlust. Det var existentiellt, förstår du? Det var en hotkänsla som var på ett djupt plan.
Förlåt att jag avbryter, Cissi, för den här känslan, den kan man ju liksom fatta, eller hur? Har man varit M-gruppen så vill man inte bli chef. M är M och kan inte bli C. Och här kommer plötsligt en chef från chef och säger chefiga saker. Då vill man ju... Ja, det är liksom inte så svårt att fatta den reaktionen. Bortsett från att det inte alls det som hände. Utan det motsatta.
Och det var ju det som överraskade mig mest. Jag tänkte att mina arbetskamrater på chef känner jag så väl. Så de behöver jag inte ägna mig så mycket åt nu. För nu behöver jag faktiskt ägna mig åt de nya.
Och de tänkte, vad fan tog sist i vägen?
Exakt, de tänkte, vad är det här? Det pratas ingenting om journalistiken längre. Det pratas bara om utbildningar. Har vi gått från att vara ett medieföretag till att bli ett utbildningsföretag? Det var inte det jag hade tänkt mig när jag gick på journalisthögskolan och så vidare. Så att de var ju minst lika arga.
Och du säger arga, vad innebär det?
Nej, men arga, ledsna, besvikna.
Men är det lågintensivt?
Lågintensivt. Det var inte stora...
Det är vid kaffeapparaten här ute som det kommer någon...
Konstig stämning. Och vi gör ju så här veckovisa pulsmätningar. Alltså man ställer ett antal frågor varje vecka om hur folk mår. Och det var ju... Då hade vi haft jättebra resultat på chef. Och även på M-gruppen hade man gjort medarbetarundersökningar som var väldigt positiva. Och det var... riktigt usla resultat. Och det gör ju också att man blir så här... Då känner man ju så här... Men så här är det kommer ta ett tag. Men nej, det var väldigt jobbigt. Och det var något så här som jag skrev om. Ett möte jag hade med några.
Och det var den texten jag läste. Cissi skrev ett blogginlägg om det som var alldeles snaket. Där hon gav uttryck för den sorg och den frustration hon kände. Och det var då jag för första gången insåg att det här hade gått åt skogen. Det här känns skit, var ungefär kontentan.
Ja, det som kändes skit var att...
Men var det mitt i hösten då? Eller
ja, det var mitt i hösten. Det var den värsta tiden. Hösten och någon gång där i närheten av jul. När jag gick på jullov där så var jag trött alltså. För jag kände så här, nej men det är...
För det är också medieföretagets speciella kultur med att alla ska alltid skriva någonting. Det ska alltid bli någon krönika och en hot take av det.
Hur? Ja.
Men när du skriver att du tycker att det här är skit, är det positivt? Eller är det liksom det är lätt för henne att säga som...
Nej, men jag tror inte att jag hade kunnat skriva om hur jobbigt det faktiskt var med fusionen. Och att jag hamnade i ett läge när jag tänkte, men det här kanske aldrig kommer att gå.
Jag sa ju det. Jag sa ju att det måste bli mörkare innan det kan bli ljusare.
Jag tänkte att de rationella skälen var så starka så att alla borde förstå det.
Och så sitter alltid någon och säger, ja men vi har M-gruppens organisationsnummer.
Exakt så. Så att då blir det liksom... Det
bara, nej, men jag är vision, ja, vi är här uppe, men nej, samma organisationsnummer.
Så. Ja, och jag förstår det. Jag förstår att man tänker så. Jag förstår att lusten att gå till ett jobb handlar ju väldigt mycket om liksom... Det handlar om allt ifrån vad man har för porslin som man en gång köpte in tillsammans. Så hur man brukar fira, vad man har för traditioner kring jul eller vad man har för, ja du vet, alla de här grejerna liksom. Det är ju det kulturbyggandet, och börjar man rucka i det alltså, så är man ute på...
Hade ni olika julfiranden också?
Vi hade olika julfiranden, vi hade olika på jättemånga grejer som vi liksom försökte hitta nya lösningar som skulle vara det bästa av två världar liksom. Och vi försökte verkligen involvera personalen ganska mycket i hur ska vi bygga, vad är den nya kulturen, vad är utmärkande. Och det som jag tyckte, varför jag tänkte att det borde gå ganska lätt, det var att vi hade ganska lik grundsyn. Alltså våra värderingar, vårt sätt att tänka om ledarskap och varför vi jobbar med det här, varför vi tycker det är viktigt och roligt och sådär. De var väldigt, väldigt lika. Och då tänkte jag att har man grundvärderingarna med sig, då om man sen har haft lite olika julfirande och så här, det kommer vi kunna lösa liksom. Mm. Men det sitter mycket i det också.
Men sen blev det bättre. Jo, faktiskt, den här gången, det blev bättre.
Det vände nog, efter jul där någon gång började det vända, och det skedde liksom stegvis. Men det som tog ett litet kliv, det var att vi bildade en formgrupp. Vi skulle ju då rebranda allt vårt material. Och först hade vi en övergångslogga som var chef, hjärta M-gruppen är lika med chefakademin. För att försöka förklara att vi har gjort en fusion. Och sen skulle vi då gå in i det stadiet när vi verkligen var chefakademin och hela den nya formen då. Sådär. Och då skapade vi en formgrupp som bestod av representanter från båda de tidigare organisationerna. Och där i den gruppen hittade vi liksom ett gemensamt språk. Vilka färger ska vi ha? Vad signalerar de färgerna? Vad säger det om oss? Hur ska vi uppfattas? Hur ska vi kännas? Vilken typ av bilder ska vi ta? Och i de här diskussionerna om att vi vill inte ha stockiga bilder, såna här bilder som är liksom, ser helt opersonliga ut. Vi vill ha människor som... Det som är utmärkande för våra utbildningar är ju att folk får så starka känslor. Det är ju folk som förändrar sina liv efter att de har gått våra utbildningar, för att de verkligen på djupet reflekterar över vilka de är och sådär. Och det ska synas i våra bilder och... När vi sen hade gjort det där formarbetet och presenterade det för alla, då var det som det hände någonting. För då såg folk att, och vi kunde förklara att ja, men det är rött därför att det är ett bultande hjärta i det här bolaget. Det är liksom, det vi brinner för allihopa, det är att se till att svenska chefer och ledare utvecklas och blir bättre, för vi vet att det har en sån otrolig inverkan på hur folk mår och på lönsamheten i bolagen och så vidare. Och det här att förbättra världen genom ledarskap, det är liksom det vi vill och brinner för. Och jag tror att när man kände så här, wow, grundsjälen i det vi jobbar med finns ändå kvar, även om det är ett nytt bolag. När man liksom såg det i bilder och i typografi och sådär, då kunde man släppa garden lite, kändes det som. Jag tror att den där garden och det där motståndet som fanns var också bra, för det fanns ju i det, ville man ju värna något man tyckte var viktigt. Det var inte för att bråka, utan för att man hade så starka känslor kring vad det var som var viktigt. Men det är jobbigt när man, i min roll var det jobbigt därför att jag inte tyckte att jag ville något som så att säga skulle skada det, förstår du hur jag menar?
Ja, just, och jag tänker också att det också finns en frustration i din roll som är så här, men kom nu då!
Exakt.
Nu är här borta. Ja, kom, ja. Alltså, hela...
Exakt, otålighet.
Som liksom när man är med barn i köpcentrum på något sätt. Ja. Nej, gå inte in där nu. Vi hinner inte det.
Nej. Och det hinner inte är ju också en sån grej, för att som chef i det här läget så är man ju också pressad av att vi ska börja visa resultat nu. Liksom. Vi ska börja visa att det var en bra idé att vi gjorde den här sammanslagningen. Det måste ju också synas i våra resultat.
Mm. Precis, du fuckar upp två bolag annars.
Ja, man fuckar upp två bolag annars, och dessutom så är det ju så här att i de här bolagen så är det ju så, vi blev ju väldigt inåtvända under en period. Mm. Och det får man inte vara för länge, för man får liksom inte glömma att man har en värld, omvärld, som reagerar på det man gör och börjar slipa sina vapen liksom.
Där har jag tänkt på mycket. Man ser ett bolag som plötsligt utan anledning byter varumärke och berättar att nej, vi heter inte alls Telia, utan nu heter vi Telia Sonera. Och som kund tänker man att det skiter väl jag vill fortfarande 144 kön jag ringer för att mitt bredband inte funkar. Ja, alltså att bolag blir inåtvända och tappar det. Men den här berättelsen fick ändå ett lyckligt slut. Så jag frågar Cissi vad hon skulle gjort annorlunda nu när hon är på andra sidan av den här sammanslagningsskiten. Vad skulle du gjort liksom annorlunda om vi börjar med vad man kallar det? Borde du kalla det att vi ska fördubblas istället för att vi ska slås ihop?
Ja, det är en intressant tanke. Det är ju faktiskt en riktigt bra tanke.
Men för sammanslagning är uppenbarligen en jättedålig idé.
Ja, ja. Och jag gör något som heter Chefakademin Talks. Och då gjorde jag ett med en av våra jätteduktiga konsulter. Och han började hela seminariet, det skulle handla om fusioner, och då började han hela seminariet med att säga så här, ja, i princip alla fusioner misslyckas. Och då kände jag så här, jippie.
Ja, pepp. Nej, men kanske fördubbling är bättre då?
Ja, det kanske är ett bättre ord faktiskt.
Om du skulle gjort om det, vad skulle du gjort då? Skulle du börjat med loggarbetet kanske?
Jag skulle faktiskt ha gjort det tidigare. Jag tror att jag var för rationell. Jag tror att jag var för mycket i huvudet. Alltså att jag tyckte att själen var så starka och så goda, och att vi verkligen kunde visa det, både för ägare men också för personalen. Och jag kände ju att vi tryggade jobben framåt. Vi tryggade bolagens framtid liksom. Det var ju, bar ju mig den känslan. Men jag lyckades ju inte helt förmedla det till alla, och jag lyckades inte skapa liksom riktigt lust kring det. Jag tror också att det är så här, att det är en process som är jobbig och att det tar tid hur man än gör. Men hade man gjort det här arbetet som talade mycket mer till hjärtat och känslorna liksom, formarbetet, och det hade kommit något tidigare, så hade man kanske snabbat upp den här processen.
Och vilket råd skulle Cissi ge sig själv så här i efterhand?
Om någon ska göra en sammanslagning så är det så här, ta på dig en regnjacka liksom och var beredd på att det tar tid. Och den tid du tror att det tar, dubbla den.
Mm. Men börja med konkreta saker.
Men börja med konkreta saker. Vi hade den första kickoffen vi hade, då jobbade vi väldigt mycket med liksom värdegrunder och vår nya affärsplan och sådär. Vi jobbade i huvudet. Jag skulle ha jobbat mer med känslorna.
Eller kroppen bara.
Kroppen.
Låt oss bygga något.
Ja.
Låt oss rita något, låt oss göra i Lego.
Ja, ja. Det tror jag faktiskt är en lärdom.
För man är så rädd att de ska tycka saker.
Ja.
Men det är bättre att skapa någonting. Alltså det är ju det, hålla på med händerna är ju mycket bättre än i huvudet.
Liksom. Mycket bättre. Huvudet är överskattat alltså. Nej, men grejen är att det man säger och hur genomtänkt det än är, så går det på något sätt inte riktigt in. Alltså.
Nej, men sen finns det också någonting i det som är en av mina käpphästar, som är så här, ja, jag ska lyssna in vad du tycker och tänker, och jag ska se det bra. Men sen är det jag som bestämmer.
Mm.
Så att nej, nu får du skärpa dig, nu får du gå vidare.
Mm.
Alltså vi överkänner in så jävla mycket grejer.
Jo, men det var det jag kände på jag hade ett möte som jag skrev om, som var liksom en liten låg vattenmärke.
Du hade några sådana.
Ja, jag hade framförallt ett sånt möte där det var liksom, där jag kände att det var fientlig stämning och det var en misstro liksom. Mm. Och det gjorde mig så himla ledsen, för att man var arg, att folk är arga, det tycker inte jag är så jobbigt ens. Men att bli misstrodd tycker jag är jättejobbigt. Då blir jag ledsen på riktigt. Det kommer åt mig liksom.
Och det är för att du har sagt vad du har berättat din intention. Och om du tror på den, då kan du inte göra något
liksom. Nej, då blir jag liksom maktlös på något sätt. Om någon blir arg och skriker och är förbannad och kommer med argument, så kan man argumentera med varandra och liksom, det tycker jag bara är härligt nästan. Eller det tycker jag är bra och sunt liksom, för då vill man någonstans.
Mm. Det är faktiskt enklare att hantera folk som är förbannade rakt ut än folk som går och surar, och särskilt de som surar på insidan där det inte syns. Men det gick till slut. Cissi Elvin lyckades med sammanslagningen och idag är chefakademin bara just chefakademin. Inte chef, inte M-gruppen, utan något större. Har ni begravt M-gruppen och chef?
Nej, men egentligen så borde vi ha gjort det.
Gräver ner en lagon eller något?
Alltså det är faktiskt en grupp som har gjort en liknande sån övning. Som gjorde en liksom farvälövning till vissa grejer. De gjorde en slags begravning. Men det är bara en grupp. Jag har inte gjort det som helhet.
Det kanske är på julfesten. För det är en sån, alltså det är någon closure i det.
Ja.
Det finns ju jättemånga exempel på olika ceremonier, jag kan inte komma på en enda, men du vet ju det, att nu tar vi den här, nu tar jag skriver ner mina onda tankar här och sen så lägger jag ner elden.
Ja.
Och det är ju naturligtvis fruktansvärt, liksom osakligt alltihop.
Men det är ändå det, hjälper faktiskt lite.
Ja, men då har du en hemläxa.
Jag har en hemläxa. Jag ska göra en begravning.
Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av Nästa steg får jag nu ringa Malin Jönsson som är rådgivare hos dem. Hon har sett både företag organiseras om och själv varit utsatt för det. Jag frågar Malin om hur man ska hantera den där rädslan över att bli överflödig när någon annan kan exakt samma sak i den där andra organisationen. Och då tipsar hon om att ett sätt är att skapa sugkraftförändringar med att lägga fokus på vilka möjligheter som också skapas.
Förändring är ju oftast tufft, men vi kan ju också ge möjlighet till utveckling. Om det nu är som du säger att det sitter en annan i den här organisationen som kan exakt samma sak, eller som kanske till och med kan det bättre än vad jag kan. Kan det skapa möjlighet för mig att utvecklas och göra andra saker som jag inte riktigt har fått chans att göra tidigare och som jag kanske egentligen är bättre på. Så det kan ju också skapa möjligheter till att ändra sitt arbete.
Det är ju klokt att om man skulle prata om det, om man hade det tydliga varför, att säga att okej, nu är det så här, vi ska slå ihop de här. Och då, samtidigt som vi går framåt, så skapar det faktiskt en rad nya möjligheter, nya positioner där vi behöver folk.
Ja, men just det här att skapa ett sug för förändring och att man också försöker få in det här mindsetet att man är öppen för nya idéer. För jag menar, förändring är ju som ofta jobbigt i början innan man har köpt in sig på den, så att säga. Men om man är öppen, får ett mindset så att man är öppen för nya idéer och ser vad kan det här innebära för mig. Och jag tänker också att man innan sammanslagning och sånt, att man tittar på och faktiskt utvärderar sig själv, alltså sin organisation och kanske den andra, och ser liksom okej, det här är vi bra på, det här är jag bra på, det här är vi mindre bra på.
Malin säger också att hon tycker att man inte ska glömma att det alltid finns ambassadörer och informella ledare som kan hjälpa till att göra övergången bättre och få folk att känna sig lite tryggare.
Och sen är det ju alltid så att vissa personer är ju mycket mer sugna på såna här typer av förändringar, och att man får med sig ett gäng som är positiva, tänker jag, som också kan vara ambassadörer och även då påverka och lyfta de som inte är riktigt lika positiva. Jag tror det är viktigt att man har med sig ett gäng som är positiva tidigt, som kan vara med och lyfta de andra.
Mm.
Och sen att det är ju uthållighet, alltså det tar ju tid också, tänker jag.
Alla personer är förstås inte likvärdiga. Ofta är det ju en liten organisation som ska slås ihop med en stor. Och gör man det fel, ja, då kommer man förstöra värdet av det man köpte, eftersom man inte tar hand om personen som följde med.
När man slår ihop så, som vi nu då inte ska säga, men när man gör det då, så tänker vi kanske inte lika stora organisationer heller alltid, utan det kan ju vara en mindre organisation som ska gå in i en större, och att man tar hänsyn ändå till bådas företagskulturer, arbetssätt. För jag menar, även den lilla organisationen hade ju någonting som man ville åt. Tar man då in det i en stor organisation och det ska gå och man ska dansa efter den, bara jobba efter dess regler, och så, då kanske man tar bort det kärnvärdet och så som fanns i den mindre organisationen som faktiskt var det man ville åt. Så jag menar, just det här att jobba ihop och få ihop en gemensam kultur som är vår nya kultur, och försöka jobba för det och inte vi och ni och du vet det här som lätt kan uppstå då. Det vet jag själv av erfarenhet om man pratar vi och dem då, va? Men det vill man ju inte, utan vi vill prata vi, det nya.
Mm. Var det för en sammanslagning eller som du upplevde det? Var du den stora eller var du den lilla organisationen?
Jag har varit den lilla organisationen faktiskt vid Jag har varit med om tre så, men där jag var, en var vi ganska lika, och i de andra två har vi varit mindre. Och känslan är ju att den större oftast håller i taktpinnen, men att man på sikt sen då insåg att den lilla organisationen hade faktiskt någonting här, och det tar vi kanske död på om inte vi låter dem också få vara med och utveckla den stora organisationen tillsammans, om du förstår vad jag menar.
Jag förstår vad hon menar. Du hörde Malin Jönsson från Almi. Det är råd från andra företagare som jag lärt mig mest av. Så vet du någon företagare som funderar på sammanslagning eller precis ska påbörja den, kanske tipsa dem om det här avsnittet, för att de inte ska ha allt för höga förhoppningar om hur lätt det kommer att gå, och få med sina råd på vägen. Använd dela-knappen här i poddappen för att tipsa om avsnittet, och dela i sociala medier, skram med hashtaggen nästa steg. I nästa avsnitt får du höra fler företagare som tar steg framåt, och kanske är det just det steg du funderar på nu. Följ podden här i appen för att inte missa det. Och till nästa gång, ta hand om dig och dina anställda.